Så kul att få vara här idag. Och jag märkte att du har ju läst på lite grann. Då. Det var någon annan som hade läst på mig som sa fel så här att Martin bor uppe i Skellefteå så här, och så har han ett barn och tre fruar. Men så var det inte, utan det är en liten detalj som blev fel där, utan det är en fru och tre barn, så är det. Och jag kom ju på nu här idag så här att det är ju faktiskt första gången på Sion. Jag har varit ganska mycket i Österbotten och i Vasa och så här, men väldigt, väldigt kul att få vara här. Och jag tycker det är så fascinerande, för jag reser över liksom i många olika länder och allt ifrån liksom ortodoxa kyrkan till trosrörelsen och predikan. Och så här. Så jag liksom relaterar väldigt mycket till hela Kristi kropp. Och vi kan ha lite olika betoningar, lite olika gudstjänststil och så här. Men när man liksom släpper det där och bara tillber Herren tillsammans, va? Då känner man bara den här enheten i anden. Och jag tycker det är så befriande att vi har fått möjlighet att samlas inför Jesus på det sättet. Då, så där. Jag ska nämna det innan jag börjar predika att vi har gjort konferens här i Vasa nu hela helgen. Då. Jag har ju med mig några böcker, och det finns några utav mina böcker kvar här om det är så att någon vill köpa. Så finns de här ute, och man kan betala, tror jag, till kafeterian, va? Eller använda Mobile Pay till Sion Vasa, så löser de att de kommer in till oss sen och sådär. Men den här första boken heter Förvandlad genom Guds nåd, från brustenhet till upprättelse och Kristuslikhet. Som du nämnde om här lite grann innan, så hade jag ju som ett ganska radikalt så här, frälsningsupplevelse. Jag levde väldigt mycket som i min tonårstid på grund av en bruten familjesituation i väldigt mycket psykisk ohälsa, ångest, depression och liksom självmordstankar och sådär. Jag kom till en punkt när jag bestämde mig för att jag skulle som avsluta mitt liv och sådär. Och gick och skulle hoppa helt enkelt och ta livet av mig. Men så bara upplevde jag faktiskt hur Herren talade till mig att jag har något bättre för dig. Och så fick jag då bli frälst istället. Så det var ju bättre. Det är som en bättre idé att bli frälst än att ta bort sig så. Men då är det ju så, vet ni, att när man får tag på liksom det här, ett möte med Jesus som blir så här radikalt, då vill man ju liksom ge allting tillbaka till honom. Så jag bestämde mig för det. Jag ska gå liksom fullt ut med Gud och bara liksom ge mig till honom och sådär. Och efter ett tag så upptäckte jag ju då att det kristna livet, det låter ju helt underbart. Det är bara att jag suger på att leva det. Så oavsett hur mycket jag försöker, oavsett hur mycket jag ber, oavsett hur mycket jag fastar, oavsett hur mycket jag vittnar, så jag får inte till det här liksom så. Och så kom jag in i lite grann, man skulle kunna kalla det som en andlig burnout efter några år så här. Att jag kände att jag orkar liksom inte hålla på så här längre. Och då upplevde jag bara hur den helige ande talade till mig och sa en gång så här: Martin, det är ju bra om du kommer ihåg Kristus i din kristendom. Det är ändå honom det handlar om, så att det är han som är huvudpersonen, inte du och din prestation. Och utifrån det så börjar jag liksom se mer av det här med Guds nåd. Att Guds nåd är både hans oförtjänta välvilja. Alltså, Gud är för oss, han är på vår sida genom det som Jesus har gjort. Men Guds nåd är också hans liksom empowerment, alltså hans verksamma kraft som kommer över oss så att vi kan göra och vara allt det han har kallat oss till att göra och vara. Och sådär. Jag skriver lite grann om det i den här boken då, så att den finns där ute för 17 euro. Och så har jag en andra bok också som heter Förbli i faderns kärlek, Guds barns härliga frihet. Då. Den handlar egentligen om det som är kanske lite grann som ni hade som ett slogan här uppe, eller som ni hade på skylten här utanför också, att välkommen hem. För att väldigt ofta när vi talar om frälsning så talar vi om vad Jesus har frälst oss ifrån. Så här, omvändelse handlar då om att vända sig bort från synd, bort från liksom trasighet och liksom bort från det gamla. Men han har ju inte bara frälst oss ifrån saker utan frälst oss till någonting. Och så där. Då talar Bibeln om hur Jesus kom för att föra oss hem till far. Komma in i en ny familj, in i ett nytt liv. Och vi är kallad till att leva och förbli i faderns kärlek. Så jag har en bok som handlar om det också. Egentligen så är det temat på den här predikan också, skulle man kunna kalla välkommen hem. Så det var ju som ett bra tema med tanke på vad som skylten här ute och sådär. Därför att Jesus, när han gick här på jorden, var ju egentligen aldrig Jesus fokuserad. Om jag tänker på det. För att han säger så här: jag kan inte göra någonting annat det som jag ser min fader göra. Han säger, gärningarna som jag gör och orden som jag talar kommer ifrån fadern. Och Johannes 1 och 14 talar om att den härlighet som den enfödde har av fadern. Och när Jesus ber sin överste prästliga bön så säger han att jag har förhärligat ditt namn. Alltså, hans uppgift, det han kom för att göra, var att visa vem är far. Johannes 1 och 18, vet ni, så här, att den enfödde, ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn har gjort honom känd. Alltså, det är ett ganska radikalt statement. Därför att du kan ju läsa om människor som hade ganska radikala gudsmöten innan Jesus kom. Jag menar Jesaja som ser liksom i tronsalen och sådär, och ängeln som kommer med ett glödande kol och liksom rör vid hans läppar, och Salomo som hade uppenbarelse, Gud, eller Mose som talar med Gud ansikte mot ansikte, och Abraham som till och med liksom försökte köpslå lite grann med Gud där vid Sodom och Gomorra. Så det var många människor som hade haft upplevelser av Gud och sett glimtar av Gud. Men när Jesus kommer så uppenbarar han Gud i sin fullhet. Och då lär han oss att be Fader vår. Han talar om Gud som sin far. Och det här blev så radikalt i Israel på den här tiden att de ville stena honom för det. Därför att det står att de tyckte att han gjorde sig själv lik Gud. Och de har ju fattat poängen. Men de missade lite grann tillämpningen där. Och därför att det räcker inte med en tjänare om man ska uppenbara en far, utan bara en son kan visa på faderns hjärta. Och jag skulle vilja hävda att det är likadant för oss idag också. Att innan vi kan ge ett vittnesbörd om vem Gud är och visa på vem är den här guden vi tillber, så behöver man få lära känna honom. Alltså de goda nyheterna är så goda just därför att de handlar om en god Gud. Så här. Jag älskar den här liksom, Guds godhet ska efterjaga oss när vi sjunger. Alltså. Men han vill att vi ska få det här mötet med honom. Det finns en engelsk bibelöversättning utav den versen som säger så här: goodness and mercy shall hunt you down. Jag har alltid gillat den översättningen. Jag sa det till en vän till mig som sa så här: jag försöker fly från Gud och fly från Guds vilja. Och jag sa, lycka till. Svårt att springa från någon som finns överallt. Och dessutom så är han som snabbare än dig. Va? Så skickar jag ett sms sen med det här goodness and mercy shall hunt you down. Och så en sån här smiley, blinkande smiley liksom. För han ger aldrig upp om oss. Men jag tänkte idag att vi ska titta i Efesierbrevet 1 till att börja med. Verserna 3 till och med 6. För ni vet, det är ju väldigt, väldigt bra och ha visioner och drömmar för Gud. Jag tycker jag predikade om det igår kväll här på Metodistkyrkan att en av de saker som händer när den helige ande fyller våra liv, det är att vi får syner och drömmar, säger Bibeln, och liksom får tala profetiskt. Och det handlar inte bara om att någon står upp i ett möte och säger så säger Herren, utan det handlar också om att Gud fyller våra hjärtan med sina drömmar och sina visioner. Det är en direkt konsekvens av att bli fylld med den helige ande, är att vi blir ett visionärt folk. Men och så jag älskar att drömma för Gud. Jag älskar att ha liksom en massa så här grejer på gång. Och så. Och det är kul att ni har barn här i Sion förresten. Det är ju så det ska vara när man har ett hem tillsammans, eller? Men i vilket fall som helst finns det någonting som är mycket viktigare att förstå än min vision och min tanke för Gud. Och det är förstå, vad var hans tanke med mig? Och i Efesierbrevet 1 läser vi ju väldigt ofta på så sätt att vi ser Kristus i texten. För det har vi lärt oss att göra. Men det finns någonting i det här också som är att den här texten är egentligen väldigt trinitarisk. Därför att den visar på Fader, Son och Helig Ande i gemenskap. Och jag pratade med min dotter här om veckan, hon är 7. Och hon sa till mig så här att Martin, liksom, eller pappa, du pratar så mycket om det här med Gud. Och du säger att Gud är en, och så är det liksom den där Jesus, vet jag, och den heliga ande, och så den där pappan också. Men är inte du min pappa, eller hur funkar det? du får förklara för mig treenigheten, så här. Och jag sa, jag hade ingen djupare fråga att komma med så här en onsdag kväll. Men jag sa så här, vet du, att folk som är betydligt smartare än mig har hållit på i tusentals år och försöka förklara treenigheten liksom, på ett intellektuellt sätt och på ett teologiskt sätt. Men kanske det är att närma sig liksom treenigheten på lite fel sätt. Alltså. Därför jag tror att man ska hellre se det som en familjegemenskap och bli inbjuden till. Gemenskapen mellan Fadern och Sonen och den helige Ande är den ultimata funktionella familjen. Där villkorslös kärlek, heder och generositet alltid har flödat emellan Fadern, Sonen och den helige Ande. Och eftersom de är liksom... Eftersom Gud är självutgivande kärlek så längtar han ju alltid efter någon och ger kärleken vidare till. Och det är där vi kommer in i bilden, va? Därför att församlingen är tänkt att på något sätt spegla den här villkorslösa kärleken, generositeten och heden som finns i treenigheten. Men det står så här, om vi börjar i vers 3, står det så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi, Gud och far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Om man tittar på den här versen så brukar jag ibland göra som en ställa en fråga. Så här, vem har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen? Och då brukar folk säga Jesus. Och det är ju inget fel svar egentligen. Men det står inte så i den här versen, för där står det välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och far, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Så det betyder att för det första att du och jag har en väldigt generös pappa. Han håller inte tillbaka någonting. Och det är egentligen det som är skillnaden mellan evangeliet och religion. För i religion så är allt det som har med Gud att göra komplicerat. Så det är inte nog med att livet redan är komplicerat i grunden så här. För ni har kanske märkt det även i Finland att livet inte alltid är så enkelt. Och relationer är inte alltid så enkla och jobbet är inte alltid så enkelt. Och församlingen är helt underbar och helt fantastisk, men kan vara både väldigt mycket glädje och väldigt mycket smärta om man ska vara helt ärlig. Och om man dessutom då har en relation med Gud som gör det extra komplicerat, där man måste liksom få in en massa prestation och rätt förståelse och rätt kunskap hit och dit, så kan ju det göra att det kristna livet blir ganska tungt. Därför så har vår himmelske far gjort enkelt. Han bara säger, jag ger dig all den himmelska världens andliga välsignelse i Kristus. Han har inte hållit tillbaka någonting. Vi har en generös pappa. Och för det andra så är det rätt bra att veta att dina välsignelser finns i Kristus. Och han har liksom inte, det är bättre kan man säga än att välsignelserna finns i dig. För Jesus har inte så många identitetskriser som du har. Det är ju så här lite grann att livet kan gå rätt mycket upp och ner, så ibland så tycker man det är underbart att bara gå upp och be och bara läsa Bibeln och det bara funkar och himlen är öppen och det flowar på och allt sånt där, va? Det är underbart med sådana dagar, men så finns ju andra dagar också där allt inte flowar på samma sätt och där man inte har samma lyckade dagar och lyckade liksom tider i livet. Och då är det väldigt gott att veta att min relation med Gud, välsignelsen, kallelsen, det jag har fått av honom vilar inte på mig utan finns bevarat i Kristus. Så egentligen kan man säga att du har fått en relation med Gud som är mycket bättre än en personlig relation med honom. Så här. För du har blivit inkluderad i Jesu relation med Fadern. Läser Nya testamentet, det står ju upp emot 150 gånger, vet du, att vi är i Kristus. Det betyder precis det han sa, att allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Att han blir gjort till synd för att vi honom skulle vara Guds rättfärdighet. Så i honom har vi fått ny identitet, nytt liv, ny värdighet, ny framtid. Faktiskt egentligen också ett nytt förflutet. Därför att när vi ser vår förflutna trasighet i ljuset av korset så finns ett helande och en upprättelse. Men vår gemenskap med vår himmelske far är i Kristus. Så det betyder att din och min relation med Gud är lika stabil som Jesu relation med Fadern. Så det är ett rätt bra utgångsläge. Men så kommer då hela den här grundtanken. Vad var Vad var liksom faderns plan för oss? Varför finns du här? Då står det så här att han har utvalt oss i honom före världens skapelse. Ni vet, före världens skapelse är rätt länge sedan. Det var som innan du hann göra vare sig gott eller ont, så bara såg han genom tid och rum att en dag så ska du liksom födas. Och då tycker han, den här tjejen, den här killen, tycker jag rätt bra om. Jag skulle vilja ha med den här tjejen, den här killen i min familj. Ganska häftigt att han som är allsmäktig innan han skapade världen såg genom tid och rum på det sättet och såg dig. Och så har han utvalt oss till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. För att den, eller till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Jag tror att du kan göra vad du vill med det här utväljandet. Så att, jag menar, han har kallat på dig. Han har liksom utvalt dig. Sen så kan man välja att säga ja till det, eller så kan man göra som den hemmavarande sonen som vägrar acceptera att det var liksom en fest som skulle hållas här till glädje över att den yngre brorsan hade kommit hem i storyn om den förlorade sonen. Och man vill inte komma in, utan man står där utanför och liksom håller fast vid sitt eget. Det kan man göra. Men från din himmelske faders sida så har det från evighet bara gått ut en kallelse till dig där han säger att jag vill ha med dig i min familj. Så när Gud skapar världen, Edens lustgård och allt sånt här, så gjorde han det egentligen för att han vill ha en stor trädgård som rymmer en stor familj. Det var hans tanke. Att han ville att du ska få vandra med honom och få leva med honom, få vara med honom. Han vill att du ska vara hans barn. Och det betyder ju att du har ett värde som inte står i proportion till vad du gör, utan därför att du är den du är. Så har du en självklar plats i församling, så har du en självklar plats i liksom Guds familj. Så. Nej, här är inte bara teologi så, utan för mig så blev det här en någonting som var livsförvandlande. För som jag nämnde om här tidigare så kommer jag från en familj, min pappa, han är... Förstörde nog rätt mycket för oss om man ska vara ärlig. Kom från Finland med en ganska jobbig uppväxt själv och bete sig och liksom var ren när han kom till Sverige. Men så föll han tillbaka i sitt drogmissbruk igen och sådär, alkohol och så. Och blev ganska våldsam hemma också. Grannen kom in en gång och fick liksom gå emellan. Han var på mamma med stekpanna så här. Det är inte riktigt bra äktenskap om man säger så. Då efter ett tag så bara säger mamma att du får skärpa upp det eller så sparkar jag ut det. Han vill inte skärpa sig så sparkar ut honom. Men då var det ju så att han var ju väldigt, väldigt tydlig, kommunicerad till oss med all önskvärd tydlighet att han vill inte träffa mig fast han bor bara någon mil bort och sådär. Och vill inte ha med oss att göra annat än en gång han kom och tog barnvagnen från mamma för att tvinga henne till att skriva på ett lån så att han skulle kunna få pengar till mer sitt missbruk. Så det var min relation med min jordiske pappa. Så här. Och det är klart att den här förkastelsedomen som jag växte upp med gjorde ju på något sätt att jag hade ett ganska stort tomrum på insidan. För känslan är ju att jag var ju ett misstag. Alltså pappa vill inte ha med mig att göra. Och jag kom ner på hockeyträningar och sånt här och min morfar brukar vara med mig och så, men pappa fanns ju liksom inte där och sådär. Så hans liksom värdering av mig var ju att jag var liksom värd mindre än hans missbruk, för det var det han liksom ville använda mig till. Det blev liksom en förkastelsedom över mitt liv. Så. Men när jag sen blev frälst och inser att vänta nu, om min himmelske far redan innan han skapade jorden kallade på mig, så betyder det ju att långt innan min jordiske pappa någonsin hade förkastat mig, så hade min himmelske far redan utvalt mig och gett mig ett värde. Hallå? Därför så, den här förkastelsen jag hade upplevt, den här liksom, de här orden jag hade fått uttalat över mig, det här som har sagts över mig, så här, har ju liksom ingen rätt att definiera vem jag är, därför att far i himlen har redan sagt sitt och han har sagt jag älskar dig. Så mycket att han var villig till att låta Jesus gå igenom döden för mig. Det är ganska läkande. Men då är det det här, vet ni, att det är stor skillnad på att veta att Gud är fader och att han älskar världen. För det tror jag de flesta av oss vet. Man kan missa det jag pratar om nu genom att säga att jag vet ju detta. Så här. Jag vet ju det. Men det är inte riktigt det som jag pratar om här, för att det är stor skillnad på att veta det eller leva i en daglig visshet, uppenbarelse och upplevelse av att Gud är min far som älskar mig. Det är den viktigaste insikten du kan komma till i livet. Och när vi har med oss team ut så här, så brukar de fråga mig liksom, om man ska följa med dig ut och resa så här, vad är viktigt då? Liksom, vad ser du? Vad vill du man ska få tag på? Så här. Jag ser, det finns bara en sak egentligen som jag tycker är viktigt. Det är att du lär dig älskas av Gud. För som sagt, jag älskar att predika, jag älskar tjänst och jag älskar liksom, jag berättade här innan under helgen att vi har på slutet sett ganska mycket helande. Vi hade någon här på Pingst i Östersund i Sverige var och predikade här om helgen som var helad ifrån astma, och vi hade folk precis konferensen innan som vittnade om ganska starka gudsingripande. Så här, allt sånt är helt underbart. Allt man får vara med och stå i och göra är helt underbart, men det är inte det som är meningen med livet. Det är inte det som är meningen med det vi håller på med. Utan meningen med det vi håller på med, det är att lära känna hans kärlek. Och faktum är att du skulle kunna ligga på soffan resten av livet och aldrig mer göra någonting för honom överhuvudtaget. Och han skulle ändå älska dig lika mycket. Sen är det svårt att ligga still när man får möta hans kärlek. För det är så, den är ju självutgivande. Så är du berörd av den så kommer du alltid vilja ge den vidare. Men vi behöver komma tillbaka till det här. Och det här är någonting jag ofta tar upp. Jag predikar en del på ledarkonferenser och så här. Och det här, jag brukar alltid ha det här som en ganska viktig punkt i min förkunnelse. För att det är så ofta då man samlas runt tillväxt, vision, strategier. Och allt sånt är bra, allt sånt är nödvändigt. Men det får liksom inte bli grejen. Utan det här med att han har kallat oss till sig. Är grejen. Han vill att du ska få lära känna honom. Han vill uppenbara sig för dig så här. Men så står det då att han har utvalt oss i honom från innan han skapade världen till att vara heliga och fläckfria inför honom. Och det är underbart att vi är utvald till honom, men det här med att vara helig och fläckfri, det följer så. Eller ni kanske fixar det i Finland så här. Jag är som halvfinsk, så jag säger två olika naturer inom mig som kämpar. Jag brukar ibland säga i Finland att om ni hör mig säga något bra så är det den finska sidan. Säger jag något som är lite knasigt så är det för att jag inte är riktigt befriad från svenskarna. Så ni får bara be för mig om ett befrielsemirakel här ikväll. Men det är ju så att du har ju redan blivit jord, helig och fläckfri. Och jag brukar säga det så här ungefär då. Att du är välsignad, rättfärdig, helgad. Du är försonad, du är helig, du är fläckfri. Du har Guds favör och Guds gillande över ditt liv. Och det är inte ditt fel. För Jesus gjorde det. Och det betyder att du kan inte göra det om intet. För det är ju honom då. Så du har fått en ny identitet som gör att du kan komma inför din himmelske far utan mindervärde, utan fruktan. Du kan komma frimodigt framför nådens tron, säger Hebreerbrevet. Därför att du har fått en ny identitet. Så när din himmelske far ser på dig idag, så säger Bibeln att sådan Kristus är, sådan är också vid den här världen. Och när fadern talar över Kristus så säger han, det här är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och det är samma sak som han talar över dig. Det här är min älskade son. Jag är glad i dig. Det här är min älskade dotter. Jag är glad i dig. Jesus sa det. Eller fadern talade över Jesus både när han blev döpt på Jordanfloden, som räknas som den lägsta punkten i Israel. Så brukar man säga att det är en av de lägsta punkterna i Israel. Och så säger han det på förklaringsberget, som räknas där som en av de högsta punkterna i Israel. Så både när man är uppe på förklaringsberget och får uppenbarelse och får liksom en massa härlighet, så får man inte glömma bort att det är liksom att vår identitet är att vår himmelske far älskar oss. Han har sin glädje i oss. Och du vet, när man är så här riktigt djupt nere, jag vet inte om du har haft en dålig dag någon gång och ingenting funkar riktigt och så här. Jag kommer ihåg, vi hade som ett styrelsemöte en gång. Så här, jag jobbar ju som lokal pastor förut. Och så här, under ganska bra tag jobbar i lokalförsamlingen när jag började resa. Så hade vi ett församlingsmöte. Jag bara visste att när vi går hit ikväll, det här kommer inte bli ett roligt möte. För just nu är det mycket att ta i. Alltså, och ganska känsliga grejer att ta i. Så där. Och vi sitter där och försöker lösa det. Och så liksom, efter vi har pratat i ganska många timmar så tänker vi att vi ska be. Och det var som att någon fick ett profetiskt budskap. Och det var ungefär så här. Bra jobbat, men glöm inte av att ni är mina barn också. Vi landar i den. Liksom. Oavsett vad som händer så är vi älskade av Gud. Han har sin glädje i oss. Det kan vara bra att veta det när man är som allra längst ner så här. För det ger oss någonting att hålla fast vi som inte är oss själva. Och du vet, det ingår ju på något sätt i att vara Gud att man vet saker. Har du tänkt på det? Det är rätt bra att veta det. För att han sa det här, han bestämde det här innan han skapade jorden. Det var ju innan du hade gjort ett enda av dina misstag. Ett annat sätt att säga det är att Gud räknade med din dumhetsfaktor när han frälste dig. Han räknar med din dumhetsfaktor när han frälste dig. Det är inte så att du vet, Gud har en plan för dig. Och du bara går med det Gud har för dig. Och så, där. Och så helt plötsligt så gör du bort dig. Du faller dit, du misslyckas. Det är uppenbart en svaghet i ditt liv. Och helt plötsligt så tänker Gud liksom, oj, vad ska jag göra nu? Det här hade jag inte räknat med. Alltså jag hade ju en plan och sådär. Och det funkar liksom och det var ett flow på det. Och så gör du så här. Vad ska jag göra nu? Det ingår liksom i att vara Gud att man vet saker. Så innan han utvalde dig så visste han redan vilka röra du skulle ställa till med. Och därför så säger han i uppenbarelseboken att Kristus är Guds lam som är slaktat före jordens grundläggning. Kristus är utvald före världens skapelse, står det i första Petrusbrevet 1. Han älskar dig så mycket att han visste vad som skulle ske runt omkring dig. Misstagen, trasigheten, brutenheten. Så han säger, jag löser det här redan innan den här personen föds. Va? I Kristus förlåter han alla synder, alla misstag för alla tider. Så all synd du har gjort, gör och någon gång kommer att göra är uppspikad på korset. Han är till och med så vis och så klok, vår himmelske far, att han kan säga att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud och är kallade efter hans beslut. Det betyder inte att Gud sänder allt eller att allt är djävulens fel, för ibland behöver vi inte djävulen utan vi kan vara bra på att hitta på dumma grejer själv. Men vare sig det andliga attacker, våra dumma val eller andras liksom oärliga uppsåt eller vad det kan vara, när vi ger det till honom så kan han samverka det på ett sätt som gör att det blir en del av hans plan för dig. Att han tar ditt misslyckande, han tar din brutenhet, han tar din trasighet och så säger han, jag ska samverka det till det bästa. Så blir det istället för att bli en stötesten för dig, så blir det som en stepping stone till nästa nivå. Du hade ju tydligen läst någonstans att jag gjorde ett uttalande så här. Det var liksom i min frimodighet när jag var nyfrälst. Så för jag var ganska mycket i det okulta och höll på mycket i liksom de här bitarna innan jag blev frälst. Och så där. Och då när jag blev frälst så bara jag gjorde en proklamation och jag sa till djävulen så här att du ska få ångra resten av mitt liv att du liksom försökte knäcka mig på det sättet. För resten av mitt liv ska jag ägna åt och predika hopp och värde och kärlek från Gud till människor. För att jag hade varit så långt ner och såg inget hopp. Va? Och så när Jesus kom in så förändrades liksom hela mitt liv. Och det är inte så att Gud ville att jag skulle bli bruten och knäckt och liksom självmordsbenägen och full av ångest och så här, psykisk ohälsa. Det är liksom det är inte sån Gud är. Däremot är Gud sån som att när det har hänt en massa skit i livet, va? Så är han en sån Gud som om man ger det till honom så låter han inte djävulen få sista ordet. Utan han kan hela upprätta och vända på det där. Så att your mess becomes your message. Så att det du har gått igenom, det som har slagit emot dig kan bli din största tillgång. Så jag skriver böcker och har undervisning om Guds fashjärta över hela världen idag. Bara för det att Gud gjorde ett verk av läkedom i mitt liv. Så han har gett dig en ny identitet. Va? Helig och fläckfri inför Gud. Du är helig och fläckfri inför Gud genom Jesus Kristus. I kärlek står det. Har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Så Paulus trycker riktigt på det, att det här gjorde han i sin kärlek efter sin goda viljas beslut. Alltså det var inte någonting han måste göra, borde göra, skulle göra. Har du någon gång varit med om att någon gör dig en tjänst av plikt? Så, så det är inte riktigt av hjärtat, utan det är liksom det är det man ska göra. Och ibland när vi liksom tänker på evangeliet så här, så har vi en ganska så här juridiskt sätt att tänka om det. Att liksom, ja, men eftersom Jesus dog så måste ju Gud acceptera oss. Eller? Men det är inte riktigt bara så. Det är sant, va? Men hjärtat bakom det är att i Edens lustgård så förlorade den himmelske fadern kontakten med sina barn. Och resten av storyn handlar om hur han hittar en väg för att föra de förlorade barnen hem. Och som en del av er vet om då, som du nämnde om här, så satt jag ju kidnappad i Syrien då, hos muslimska extremister i nästan 1,5 år under en tid. Och liksom, det var ganska tufft och vi fick gå igenom ganska tuffa bitar och så här. Men det absolut jobbigaste för mig, va, det var ju det att min fru och mina barn var kvar i Sverige. Och jag hade ju ingen möjlighet att få veta hur mina barn mådde. Jag hade ingen möjlighet att prata med barnen. Och ibland så gjorde det så ont när man låg där på kvällen att det riktigt skar i hjärtat. Va? Den här, allt du har tagit för givet så här, att barnen kommer och leker med dig. Och du får liksom krama om frun och sådär. Och så helt plötsligt så inser jag att tänk om det blir så nu att jag aldrig mer kommer få uppleva hur barnen kommer till mig. Va? Det var tufft. Och så tänker jag på att våran himmelske far har ju liksom 100,000-tals, biljontals barn. Det är fruktansvärt smärta i hans hjärta. Så du vet, anledningen till att Gud hatar synden så mycket, det är ju inte att han är ute efter att trycka till dig, utan han hatar synden på grund av vad synden gör med hans barn. Alltså, skilsmässan från Gud var ett mycket, mycket större problem för honom än för dig. För den längtan du har efter Gud är ju ingenting gentemot den längtan Gud har efter dig. Och när du läser om bön och lovsång och så här, finns ju hur många bibelord om det som helst genom hela Bibeln. Där Gud bara kallar oss till att komma in i hans närvaro. Så tänker vi ibland att det är för att vi liksom längtar efter Gud. Men anledningen till att han inspirerade alla de här uppmaningarna till att vi skulle komma till honom, det är för att han längtar efter vår närvaro. Han lämnar ju aldrig oss, säger Bibeln. Jag ska aldrig någonsin lämna eller överge er. Den helige ande ska förbli hos oss alla dagar, står det i Johannes 14. Men ibland så är inte vi medvetna om hur närvarande Gud är. För vi är fokuserade på en massa andra saker. Men han vill att vi ska leva i en konstant connection. Så här. Att be ständigt betyder ju inte att du kan gå och rabbla tungor hela tiden så. Det vore så här lite jobbigt om du jobbar som försäljare eller någonting, eller jobbar i en affär och så går du liksom och talar i tungan. Det går ju som inte. Det är inte det som är att be ständigt. Men du kan ständigt leva i en medvetenhet om att du är älskad av Gud. Du kan ständigt ha liksom en koppling och en öppenhet emot himlen. Och vara tillgänglig för honom. Och ha den här inre dialogen och samtalet. Och inte alltid så att man liksom behöver prata med varandra hela tiden. Men du kan ha uppmärksamheten riktad mot himlen. Och allt det här gjorde han, läste vi, för att den nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Det är rätt bra att veta att vi har fått nåd. För som vi sa så betyder ju nåd hans oförtjänta välvilja och hans förmåga som gör att du kan göra och vara allt det Gud har kallat dig till att vara och göra. Så med kallelsen till honom så finns både en favör som ger dig liksom öppna dörrar och välsignelse med människor och samtidigt ger dig kraft till att vara och göra det du aldrig skulle kunna vara och göra själv. Vi fick ju tag på det här med favör, jag och min fru. Så här. Och vi kom ju inte från kristna familjer. Och så där, så att det var bara vi som var frälst förut i familjen. Men vi bestämde oss för det. Att varje gång som vi åker på någon sån här släktträff eller jul eller något sånt här. Så bara tror vi Gud om att någon ska bli berörd av Guds kärlek. Så här. Och de var rätt sega, speciellt mamma vet ni. Hon var så här, en sån här envis typ. Nu är hon frälst och har kommit igenom och är en av våra liksom förebedjare och barnvakt när vi åker ut och predikar tillsammans, jag och Linda. Och så här. Men i början så såg vi ingenting av den. Vi bara sa det att vi har fått favör, och den favören och nåden vi har fått verkar i vår släkt. Och vi tror att Jesus ska få bli synlig igenom oss mer och mer. Alltså. Har vi fått se hur Lindas mamma, hennes lillebror, min mamma, min syster och flera har kommit i tro. Vi känner att det är bara fler som är på ingång här nu faktiskt. Vi har fått be med ganska många till tro, så att det är jättespännande. Pappa blir frälst också faktiskt. Det är en lite bättre avslutning på storyn att han bara lämnade oss här. Utan han blir frälst på LP faktiskt. Så det var väldigt underbart också. Gud verkar. Och hans favör gör att människors hjärtan bli berörd av Jesus igenom det. Du ska ha tro på det. På din skola, på ditt arbete, på din, liksom, de vänner du har, din släkt. Så här. Det är inte alltid så att det handlar om att du ska säga rätt sak, men du bär Kristus med dig. Du är bärare av den här kärleken från far. Och när du lever uppkopplad mot honom så kommer människor bli berörda genom dig bara att du är där. Och sen är det ju underbart att få vittna också. Så ni märker det, jag är ju predikant så jag gillar liksom att prata om Jesus. Men det är bra att veta att när jag pratar om honom så har jag en favör som rör vid människors hjärtan. Och det finns en kraft som han har lagt ner i ditt liv för att du ska kunna vara och göra allt det som han har kallat dig till att vara och göra. Det är därför jag står och predikar för er här nu. För en av de sakerna som var min absolut värsta skräck när jag växte upp, det var att stå inför folk och så resa. Så. Och det, när man har det jobbet jag har så är det inte bra att ha scenskräck. När vi gjorde muntliga redovisningar i skolan så här, jag skakade flera veckor innan och såg alltid till att kunna få göra skriftliga redovisningar istället. För jag har alltid gått med, liksom, gick alltid med ångest och stå framför folk på grund av skammen. Så när jag blev frälst så var det någon som kom fram och profeterade över mig och sa, Gud säger till dig att du ska resa över världen och predika och du ska få liksom se människor förvandlade av Guds kärlek och du ska få stå framför folkmassan. Och jag bara kände, liksom, jag började nästan skratta för jag tänkte att antingen så måste Gud ha tagit fel eller så har du hört ruskigt fel för att så, du vet inte vem du pratar med. Men då är ju det där att våran far, i och med att han är ödmjuk, så utväljer han ju inte på basis av kompetens när han kallar folk, utan han kallar medvetet folk som ingenting är, som är dåraktiga, svaga och liksom inte de visaste i den här världen. Det kan man läsa om i första Korintherbrevet 1. Och så kallar han dem till sig. Gör oss till familj. Och så lägger han sin nåd över oss. Som både ger oss favör, men som också ger oss kraft till att vara och göra det vi aldrig skulle kunna vara och göra i egen kraft. Och så har vi fått den här nåden i den älskade. I Kristus då. Du är i Kristus. Kristus är den älskade. Så det betyder att du är omsluten av Guds kärlek. Alltid. Psalm 139, vet du. Han omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand. Och så är han kärlek. Så det betyder att du är omsluten av Guds kärlek hela tiden och kärleken håller dig i sin hand. Och när vi går tillbaka till det här med våra kallelser, våra gåvor och allt det här, så är det ändå ett utflöde av att han först har älskat oss. Att vi får dra ifrån honom och få ta emot ifrån honom. Och jag bara upplevde den här eftermiddagen att jag ville bara uppmuntra dig med det. Att du är välkommen hem in i faderns kärlek och faderns hjärta. Han vill beröra dig och han vill att du ska få tag på något nytt här den här kvällen.